Och vi ber tillsammans. Tack Herre för din trofasthet som beskyddar oss. Tack att vi får vara här inför dig nu. Jag ber att du ska komma och beröra våra liv. Att vi ska få förstå mer av vem du är. Och mer av vilka vi är som ditt folk. Tala till oss nu, jag ber. Amen. Vi håller ju på att predika från Galaterbrevet. Och nu har vi kommit fram till det tredje kapitlet. Och jag kommer zooma in på en enda vers. Och jag har bett om lite hjälp med att läsa dagens predikotext. Så ni som ska hjälpa mig kan få komma fram. Du kan få börja. Säg vad du heter och vad du ska läsa på för språk.
Jag heter Mina Öberg och jag är från Japan och jag ska läsa på japanska.
Du kan läsa nu direkt. Så kan ni få säga sen efter.
Judaya-jin mo girisha-jin mo naku, dorei mo jiyu-jin mo naku, danshi mo joshi mo arimasen. Naze nara, anata gata wa mina Kiristo Iesu ni atte hitotsu dakara desu.
Jag heter Daniel. Jag ska läsa på engelska. In Christ there is no difference between Jew and Greek, slave and free person, male and female. You are all united in Christ Jesus.
Jag heter Jonas. Jag ska läsa på gotländska. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
Jag heter Gina. Jag ska läsa, min språk är spanska. Så, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús.
Hej, jag heter Asef och jag ska läsa på persiska. Dígar na yahudi mani darat na yunani, na gulam na azad, na mard va na zan. Zira shoma hamegi dar Isa Masih yeki hastid.
Hej, jag heter Sharbel. Jag ska läsa på arabiska. Laysa yahudiyun wala yunani, laysa 'abdun wala hur, laysa zakarun wa unsa, li'annakum jami'an wahid fi al-Masih Yesua.
Tack. En applåd till våra. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Jag tänker att det här är en väldigt viktig vers och det här är ett väldigt viktigt sammanhang för att vi ska förstå vad kyrka är och vad kyrkan ska gestalta. Breven i Nya Testamentet, de är ofta skrivna för att svara på en fråga eller för att reda ut en konflikt eller sådär. Och så är det ju också med Galaterbrevet som vi håller på att läsa nu. Och man märker när man läser det här brevet att Paulus, han är väldigt engagerad och frustrerad. Han är väldigt mån om att galaterna, som var de första som läste det här, ska förstå hur fel de tänker om vad frälsning och vad kyrka, vad församling, vad Guds folk är. Han är väldigt angelägna om att de ska förstå och han kallar dem till och med för dårar i det här tredje kapitlet som vi är i nu. Och där tänker jag att där finns grunden till titeln på den bok som Kalle har skrivit som handlar om Galaterbrevet, Dårskap och vänskap. Och är det någon som skulle vilja läsa mer om Galaterbrevet så kan ni kolla med Kalle hur man får tag i den boken. Efteråt här. Och för att vi ska förstå lite varför han skriver så här till galaterna. Galaterna, de bodde runt i Ankara, det området i Turkiet. Och det var flera olika församlingar där. Och man kan undra, varför skrev han så här till dem. Varför vill han betona det här och vad var det som hade blivit fel? Och Samuel, han var inne för er som här förra söndagen och förklarade lite. Och Jonas hade en predika innan det. Men vi upprepar lite för att komma ihåg vilket sammanhang det är vi är i. Och då måste man förstå att från allra första början, då var Guds folk, det var ett etniskt folk. Det judiska folket. Men det kunde ju varit det japanska folket, det syriska folket eller det svenska folket. Men nu utvalde Gud en man som hette Abraham, och det judiska folket kom sen efter honom. Det blev, han blev stamfader till dem. Och genom Gud, han gav Abraham ett löfte. Och i det här tredje kapitlet så handlar det en del om det här löftet, om ni går hem och läser hela kapitlet sen. Han gav Abraham ett löfte om att han skulle skapa ett helt folk utifrån Abraham. Och genom det folket så skulle hela världen bli välsignad. Hela världen skulle bli frälst, hela världen skulle bli räddad utifrån det här folket. Det var löftet. Och det löftet, det blev grunden och starten på det här folket. Och det löftet beseglades, det var ett förbund mellan Gud och Abraham. Och tecknet på det här förbundet, det var omskärelsen. Därför omskars alla judiska pojkar på den åttonde dagen som ett tecken på det här förbundet med Gud. Sen går historien framåt. Abrahams familj blir så småningom ett stort folk. Gud räddar det här folket ut från Egypten där de var slavar. Och sen förnyar han det här förbundet med dem när Mose på berget Sinai får ta emot lagen. Och lagen blev nu också ett kännetecken på att man tillhörde Guds folk. Det fanns renlighetslagar och matlagar som var viktigt att man följde. Och det var ju därför som judarna inte åt på den här tiden. Men de som inte var judar, för att de inte skulle råka bryta mot något av de här matlagarna till exempel. Och här i Galaterbrevet så beskrivs lagen som en barnvakt åt folket. Som en övervakare åt folket. Som såg till att folket var på rätt väg i väntan på att löftet helt skulle infrias. Och så kom Jesus. Och genom Jesus så infriades det här löftet. För han var jude. Han var från Abrahams, liksom han härstammade från Abraham och var jude. Men han var också Gud. Och genom honom, när han dog på korset och när han blev levande igen, då räddade han hela världen. Genom det kom frälsningen och räddningen till hela världen. Och så skapade Gud det nya förbundet som innebar att alla som ville följa Jesus genom dopet nu tillhörde Guds folk. Alla som ville följa Jesus genom dopet tillhörde nu Guds folk. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Inget konstigt med det, kanske du tänker. Det fattar väl alla att det är så där. Men till galaterna, till de här församlingarna där, så kom det ledare och lärare som sa till dem, nej, det är så här. Att den som tillhör Guds folk, det är den som följer Jesus genom dopet. Men om du inte är jude så behöver du bli jude också för att höra till folket. Du behöver omskäras, du behöver följa matlagarna och renlighetslagarna. Och så blev församlingarna splittrade, precis som Samuel var inne på i förra veckan. Församlingen var redan då en mix av människor som hade olika bakgrund, olika etnisk bakgrund. Men de som då var judar från början, de slutade äta med de som inte var judar. Och så blev det en uppdelning. Och Paulus, han säger nej med eftertryck runt detta. Det är Jesus och endast Jesus som förenar oss och som gör att vi tillhör Guds folk. Omskärelsen och lagen hör till det gamla förbundet. När man behövde den här barnvakten som vakade över. Men nu lever vi i en helt ny värld. Nu är allting nytt. Gud har förvandlat hela världen. Inte kan ni gå tillbaka in i det här gamla när ni nu lever i den här nya sköna världen som Gud har gjort. Allting nytt på korset och uppståndelsen. Nej, inte omskärelse, inte lagen på det sättet. Utan det är genom dopet i Kristus som vi förenas och blir ett folk. Guds folk får absolut inte vara uppdelat utifrån etnicitet, klass eller kön. Nej, vi är ett i Kristus. För om man delar upp Guds folk på det sättet, då blir inte vi en bild. Då gestaltar inte vi det här nya som Gud har skapat. Han visar ju hur hans rike är genom oss. Och om vi delar upp och splittrar, då blir inte vi en bild av hur Gud har tänkt att det ska vara. Den nya mänskligheten som vi som Guds församling får gestalta och får vara. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och som vi säger gemensamt varje gudstjänst, så är vi fastän många en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Så står det precis innan den här andra versen som vi har hört några gånger nu idag. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Genom dopet så kliver vi in i Guds folk. Och vi får det här passet som Elinor pratade om på påskdagen. För er som var här då. Då predikade hon ju om dopet. Och då pratade hon om att då får man det här passet som säger, nu tillhör jag Guds folk. Det får man genom dopet. Och när vi läser den här texten nu 2000 år senare, så kanske det känns som att judiska matlagar och judisk omskärelse kanske känns lite främmande. Kanske inte riktigt det som ni tänker att vi brottas med här i Johanneskyrkan. Men jag skulle säga att den här texten är väldigt relevant idag. Den är högaktuell. Och den här texten talar om för oss att mångfald, det ligger i kyrkans DNA. Mångfald, det ligger i kyrkans DNA. Mångfald, det är Guds folk, det är det som är. Vi ska börja kolla på det här med jude eller grek. Så skulle det kunna stått någonting annat. Svensk eller ryss eller syrier eller iranier eller afghan eller amerikan. Vi som är med i den världsvida kyrkan, vi är bröder och systrar med varandra. Man kan vara född i Irak, i Venezuela, i Egypten, Kina, Rwanda eller Sverige. Men när vi blir en del av Guds folk, då är vår etniska tillhörighet underordnad vårt medborgarskap i Guds rike. Så, jag har sagt det förut, men när 6 juni kommer, vad gör man då? Sveriges nationaldag. Ja, men då tackar jag Gud för att jag har lyckan att vara född i ett land med fred och frihet. Med frisk luft, vacker natur. 2015 la jag upp den här bilden på Facebook. Den kommer här nu. Här. Alltså tänk vilket fantastiskt land Sverige är. 2012 i juni la jag i fred upp den här bilden. Skanör, juli, mitt i semestern, svinkallt. Inte så skönt. Jag tackar Gud för att jag får bo i Sverige och jag ber om hjälp att klara av det hemska vädret här. Men 6 juni 2015 så skrev jag så här till den bilden. Är tacksam över att detta blev min plats på jorden. Förundrad över att jag samtidigt i första hand får tillhöra ett annat rike, Guds rike. Där är ingen svensk eller rysk, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Vi som är en del av den världsvida kyrkan, vi måste vaka över att kyrkan visar upp en mångfald när det kommer till etnisk bakgrund. Och då är nationalismen ett hot mot detta. Och där måste vi kunna skilja på tacksamheten över det vi har här. Och att samtidigt komma ihåg att vår första identitet, det är att vi tillhör Guds rike. Att vår nation är underordnad, att vi tillhör Guds folk. Och den här mångfalden, den får ju också andra konsekvenser. Vi blir bröder och systrar med den förföljda kyrkan i Indien, Sudan och Mexiko. Vet ni att en tredjedel av alla kristna i världen lever i länder där man blir förföljd för sin tro? En tredjedel av alla kristna lever i länder där man blir förföljd eller trakasserad för sin tro. De är våra bröder och systrar. Och vi får stå med i förbön för en sån stor del av vår familj som lever under helt andra förutsättningar än vi. Men mångfalden präglar ju även Johanneskyrkan i allt större utsträckning, som vi fick se här så fint förut. Och vi längtar ju efter och ber om att den ska få bli ännu större. Och det kommer innebära nya utmaningar. Hur kan våra olika erfarenheter, traditioner, kulturer och vanor berika vår gemenskap så att vi tillsammans får ett gemensamt uttryck för vår tro? Det är liksom summan av vilka vi är uttrycks på ett gemensamt sätt. Det är väldigt lätt att vi som är flest, mest lika, tänker att det är på vårt sätt det ska ske, så som vi är vana vid. Och det behöver vi vaka över när vi vill ha en större mångfald. Så att det blir en mångfald på lika villkor. Och när vi längtar efter en större mångfald, då betyder det att vi längtar efter att när människor kommer in i vår gemenskap från alla möjliga olika håll, så ska man också bli himlalivsledare, man ska bli lovsångsledare, man ska bli husförsamlingsledare, man ska bli församlingsledare, man kanske blir pastor här i Johanneskyrkan. Så ska mångfalden se ut. Då har vi en bit kvar. Slav eller fri, som är den nästa punkten som han tar upp här. Många samhällen i världen är ju tydligt indelade i klass, i klassamhälle. Och i Sverige så har ju klasskampen drivits länge. Rent politiskt så har man ju, vi som är uppväxta i Sverige känner till att man rent politiskt länge har velat utjämna klasskillnaderna. Och jämfört med många länder så har vi kommit långt här, även om vi inte är helt framme än här heller. Men när kyrkan, den del av kyrkan som vi är en del av, frikyrkorörelsen, när den växte fram, då såg det annorlunda ut. 1800-tal, början av 1900-tal. Då såg det annorlunda ut här i Sverige. Då saknade alla kvinnor, men även fattiga män, dömda brottslingar, den som hade förklarats omyndig, alla de saknade rösträtt. I valet 1908 så var det endast 60% av den manliga befolkningen som fick rösta. Men i församlingsmötet, i den lilla baptistförsamlingen, där vägde den fattiga pigans röst lika tungt som den rika direktören. Där hade alla rösträtt. Och där sa man inte god dag direktören, som man sa i övriga samhället. Det sa man frid broder, frid syster. Där fick kyrkan vara i framkant och bli ett exempel och fick vara med i den förändring som vårt samhälle genomgick. Samtidigt är det ju djupt problematiskt att vi lever i överflöd när så många av våra bröder och systrar till exempel sitter och tigger utanför ICA. När en av våra EU-migranter kommer in här i vår kyrka, ber och sjunger med oss i lunchbönen och lämnar en profetisk hälsning till en av våra tonåringar, då är det ju både vackert och jag blir alldeles förfärad. Det är vackert för att för en stund så utjämnas klasskillnaderna och vi möts som jämlikar. Och Gud använder honom till att uppmuntra oss. Och det är alldeles förfärligt att han fortfarande lever i svår fattigdom och vi lever i överflöd. Och jag vet att frågan om immigranterna är svår och komplext. Och vi gör mycket bra, både på plats i hemländer och här, till exempel genom Crossroad. Men gör vi nog? Gör vi verkligen nog? Här är ju faktiskt kyrkan delad mellan den som är fattig och den som är rik. Så här skriver Paulus i Romarbrevet 12. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med den som gläder sig och gråt med den som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda för att umgås med den som är ringa. Låt oss aldrig bli för goda för att umgås med den som är fattig, som är en tiggare, den som är gömd, ensam eller annorlunda än oss själva. Låt oss alltid bemöta alla lika och med öppenhet. För i Guds folk så ska det inte finnas en uppdelning mellan fattig och rik. Slav eller fri. Alla är vi ett i Kristus. Man eller kvinna? Ja, vid en av våra senaste medlemsräkningar här i Johanneskyrkan så har vi 77 män och 77 kvinnor. Vi har just nu 10 husförsamlingsledare som är män och 10 husförsamlingsledare som är kvinnor. Vi har 9 himlandsledare som är tjejer och 6 ledare som är killar. I församlingsledningen är vi 4 kvinnor och 3 män. Vi är 2 pastorer, 1 man och 1 kvinna. Ja, sett till det här så är vi ganska bra på jämställdhet i Johanneskyrkan. Även om vi då har lite fler kvinnor än män som leder här. När Paulus säger det här, nu är ingen längre kvinna eller man. Alla är ett i Kristus. Då är han revolutionär i ett patriarkalt samhälle. Det finns andra texter av Paulus där han delvis motsäger sig själv. Han lever också i ett redan nu, ännu inte. Man förstår att han lever i en brytningspunkt och att han kanske ibland är mer färgad av det samhälle han är. Och här ser han mer klart vad Gud har tänkt hur det ska vara. Och lägger man ihop denna texten med berättelserna från evangelierna om Jesus, när hur han bemöter kvinnor, hur han bemyndigar kvinnor, då ser man att tanken om jämlikhet också mellan könen ska råda i Guds rike. Att kvinnor får vara pastorer, får predika, leda i Guds församling, det började redan när kvinnorna vid graven blev de första som fick gå med budet om att Jesus hade uppstått till de övriga. Redan där fick kvinnor förkunna evangelium för andra. Nu är ingen längre man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Tyvärr har kyrkan inte direkt varit i framkant när det är den här frågan. Här har vi ibland varit lite efter och vi har en del att ta igen. Och då dyker det upp lite saker i olika kyrkor och ibland till och med faktiskt i vårt samfund, den evangeliska frikyrkan, som säger att det är nog inte riktigt så där, utan kvinnor kan nog kanske inte vara pastorer eller kvinnor kan inte det eller det. Och det här måste man vaka på. Och det inser de på Örebro missionsskola som är vår pastorsutbildning. Och det pratar man om i vår samfundsstyrelse. Att det här måste vi vaka på. Så att vi fortsätter att ha en sund teologi och en sund undervisning om män och kvinnor. Och deras kallelse till att tjäna Gud. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Låt oss hjälpas åt. Och låt oss be om att det får bli så här. Att vi på alla de här olika områdena får vara med och visa på Guds rike. På hans nya värld. Att han har skapat allting nytt. Att det är så här vi ska bemöta varandra. Det är så här vi ska leva tillsammans. För att vi också med det ska få dra in fler i hans rike. Amen. Låt oss be. Tack Gud för att du är så god och du är så fantastisk. Tack att du skapar allting nytt. Tack att vi får kliva in i ditt folk när vi följer dig genom dopet. Så får vi kliva upp på en ny strand, en ny verklighet. och vara del av ett nytt folk. Tack att du gör hela världen ny och vi får vara med i det. Hjälp oss att se vår broder och vår syster som är annorlunda än oss själva. Hjälp oss att vara familj med varandra också när det är jobbigt och när vi tröttnar på varandra. Ge oss mer tålamod, mer kärlek. Låt oss bli mer lika dig, Jesus Kristus. Led oss och visa oss med din heliga ande hur det ska se ut just i vår gemenskap. Hur vår gemensamma ton ska vara. Hur vårt gemensamma uttryck ska vara när vi följer dig. Hjälp oss att frikostigt dela med oss av det vi har till den som behöver. Låt oss dra in den som är ensam. Låt oss alltid gå ett extra mil för varandra, Gud. Vi ber om det. Kom och förändra oss. Vänd oss mot dig igen. Låt oss bli mer lika dig. Vi ber. Amen.